Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sätt igång på något sätt.
Ja, jag ska kliva en stund. Jag har ägnat mig åt något av det tråkigaste som finns och som ändå är något av det inte viktigaste, men något som personifierar kyrkan. Mm. Och det är ju medlemsregister. Mm. Alltså det är svintråkigt.
Ja, det är det.
Men det, på något sätt är det ändå viktigt.
Inte så viktigt som de flesta tror.
Nej, men för verksamheten så är det viktigt.
Ja, knappt det.
Jo, det är det.
Men jag är ju emot allt som heter protokoll och perm och sekreterare.
Ändå så vurmar du för den svenska byråkratin.
Ja, eftersom jag tycker att den är bra och rättvis och otadlig. Där har du ett fint gammalt ord. Ja, men... Men det är mest en sån där personlig... Jag gillar ju inte styrelser, men ändå måste jag ju begripa att det behövs.
Ja, alltså du tycker ju inte om det för att du vill ju vara en fri människa och kunna göra saker som du vill.
Så är det.
Men ibland så måste du ju... Typ, du måste använda av klasslistor och sådana saker.
Ja.
Och sen har du ett kriterium som du måste följa för att på något sätt. Men så hittar du ändå frihet emellan de där paragraferna på något sätt.
Du, alltså om du tänker dig de som tycker att protokoll för demokrati är Guds välsignelse till mänskligheten, det har jag lite svårt för. Jag har ju att göra med Tranås manskör regelbundet, varje vecka rent av, eftersom de inte har någon riktig dirigent, ingen riktig pianist, ingen riktig av någonting. Nu har vi ju en inhyrd, mycket trevlig kvinna som är hemskt duktig på allt det där. Hon arrangerar och krånglar också, jätteduktig, Helene. Och då så förväntas det möjligen av mig att jag ska gå på manskörens årsmöte. Och det gör jag ju aldrig. Och det har jag ju aldrig gjort heller, om jag tänker efter. Jag har varit med i 25 år. Men nu så fick jag en liten vresighet. Ganska väl formulerad, men lite vresig ton. Att, jaha, alltså du var inte med på årsmötet? Nej, det är jag aldrig. Ja, det är demokrati bara så du vet. Du... Det där är inte demokrati. Jo, det är demokrati. Alltså han var på direkt. För övrigt är han ordförande. Nej, så ja. Då blir jag nästan lite arg. Om man sysslar med varje dag människor som kommer från länder där demokrati inte ens går att stava till. Där demokrati aldrig har funnits. Där demokrati är ett ord som man kan använda. Då får man omdefiniera ett årsmöte i en manskör. För det är inte demokrativärd namnet. Och så höjde jag rösten lite grann. Men jag förstår ju att det är demokrati samtidigt. Men det är brist på demokrati i Syrien, Irak och Iran. Det är inte en protokollförd frimärksklubb de behöver. De behöver någonting annat.
Jag kan tänka mig att det finns olika lager av det där. Om man nu tar vår kyrka som ett praktexempel. Så på något sätt. Så vi har, det är ju demokrati. Alla får vara med och bestämma.
Ja.
Men alla får inte vara med och bestämma om vad vi ska bestämma om.
Nej.
Och där kan man ju ha olika åsikter om det verkligen är demokrati då.
Jo, men det är ju det som heter den representativa demokratin. Vi väljer ju i demokratisk ordning 349 riksdagsledamöter. Men vi väljer ju inte vad de ska tycka och tänka, utan vi låter ju dem representera oss, för vi tycker att han eller hon tycker nog ungefär som jag. Och sen så hoppas vi på det bästa.
Ja, men nu tar du ett alldeles för stort perspektiv. Alltså tar du det lokala som ja. Du är där på något sätt är delaktig och berörs indirekt av hur de vrider vänder på. Att där får du på något sätt du får ju vara med och påverka. Men du får inte vara med om vad det är du ska påverka.
Mm. Men de är valda. Om det så är en kommitté som har hand om kaffe och fika och sånt där. De är ju valda. Och då har de tillräckligt mycket svängrum att hantera vilka frågor de vill.
Mm. I du, det. Du säger svängrum, men jag säger makt.
Ja, men svängrum är lite mera positivt laddat ord.
Alltså, och jag säger inte att det är negativt. Jag säger bara att ibland så kan man få för sig att demokrati är att alla ska få vara med och tycka och tänka. När det egentligen är ett finare ord för att vi väljer de som får vara med och tycka och tänka.
Ja, ja, ja. Jag bara kommer tänka på en liten retorisk finess. Duktiga talare finns det, men inte överallt. Men jag måste ta upp en duktig talare som jag inte precis drömmer ljuva drömmar om. Men som jag måste erkänna är en, eller var en fantastisk talare. Nämligen Olof Palme. Som då både John Hedlund och Bertil Paulsson, stora evangelister på sin tid, sa Olof Palme skulle bli en fantastisk pastor. Om han nu hade varit lagd åt det hållet. För han var ju nämligen hos dem vid varje valrörelse och blev intervjuad, och du vet allt det där. I olika stora tältmöteserier. Nå, Palme och Gösta Bohman, hund och katt. Det var inte precis ler och långhand. De var emot varandra och debatterade hårt. Och så blev det då borgerlig regering. Och sen så ersattes den av en borgerlig regering. Och sen så blev det till slut en socialdemokratisk regering. 85-86 om jag minns rätt. Det var på den tiden vi hade 3-årscykler i riksdagen.
Ja, du måste ha varit innan han blev skjuten i alla fall.
Oh ja.
Så kan man säga.
Ja.
Och han dog väl 85 eller 86?
Han dog i 28 februari 86. Det måste ha varit 85 andra ord.
Ja.
Eller, det här var för övrigt. När Gösta Bohman och han då är riktigt i luv på varandra. För då så har Gösta Bohman som ekonomiminister nu tittar på den ministerposten. Han har inlett det som kommer att heta svångremspolitiken. Vi ska dra åt, vi ska spara, vi ska och så vidare. Socialdemokraternas tidigare 44 år långa regeringsinnehav hade lett till offentlig sektor växte ständigt jämt och bla bla bla. Och han tyckte att det var dags att spara in. Så svångremspolitik, det blev en sån där glosa som präglade debatten i alla fall. Diskussioner. Ekonomisk debatt tidigt 80-tal. Och då kommer jag till Olof Palme här som i ett TV-intervju eller något liknande. Där han har mycket många lyssnare, många tittare i alla fall. Så säger han att om vi socialdemokrater får makten, då ska vi ha mindre svångrem och mera svängrum. Alltså de orden, de bara ligger nära varandra i mun. De har ingenting med varandra att göra. Men vad spelar det för roll? Han vinner Och där fick han 10 000 röster på en gång, kan man tänka sig. Mindre svångrem, mera svängrum.
Mm.
Man måste vara en duktig politiker, en duktig retoriker, duktig talare, för att kunna liksom mitt i en mening komma på en sån sak.
Ja, alltså det var väl det som skilde Göran Persson och Fredrik Reinfeldt också.
Ja, det tror jag.
Reinfeldt var ju mycket bättre retoriker än vad buttriga och buffliga Persson var.
Du kan ha rätt där, jag kan inte riktigt betygsätta dem, men jag måste bara nämna att i en intervju, en sån här lång attans, en timme lång intervju med Ulf Elving, så är Göran Persson gäst, det här är på P1, och så får han bland annat en fråga: vad skulle du ha gjort om du inte hade blivit politiker, finansminister och därefter statsminister? Så är det en relativt lång tystnad på 3 sekunder. 3 sekunder är jättelångt i radion. Jag skulle bli präst, säger Göran Persson. Vad ger du för det?
Osannolikt.
Ja, alltså det hade nog funkat för honom. Det tror jag.
Nej, jag tror alltså nej. Alltså dedikera sitt liv till en högre makt, det tror inte jag på att Göran Persson har svängrum att göra.
Jo, så då. Ja, nu är han ju allt annat än präst och i näringslivet och styrelseuppdrag och sådär. Men det tror jag han skulle.
Men motiverade han det på något sätt?
Ja, det gjorde han. Han till och med tog en liten illustration. Han skulle bli präst. Oj, säger Ulf Elving, varför då? Jo, därför att kyrkan, den lutherska kyrkan, eller för den delen kyrkan sedan första pingsten och framåt, kyrkan är en stabil, okränkbar enhet som inte man kan välta, som inte blåser omkull, som alltid finns. Det finns alltså en trygghet och ett värde i det oväldbara. Jag vet inte hur han uttryckte sig, men han fick fram det på något sätt. Och om jag inte hade blivit präst, så skulle jag sysslat med, gick också utan några sekunder av tystnad, så skulle jag sysslat med skog. Jaha, av samma skäl. Den finns alltid, den är stabil och man kan lita på den. Då drog han alltså skogen, svensk skogsbruk, skogen som bara står och växer, ingen ser ju hur den växer, man bara vet att det gör det. Skogen i Sverige och kyrkan i Sverige var likartade enheter i hans sätt att resonera. Vettiga svar.
Ja, det är ett gott resonemang.
Ja.
Men sen att få plats med Göran Persson i det resonemanget, det är där jag vänder mig lite grann. Men det är ju baserat på den offentliga bilden av honom som en ganska hänsynslös människa. Kortstubin.
Ja.
Bufflig. Svår att göra med. Alltså det är den bilden man har fått i massmedia av Göran Persson. Jag har ingen personlig relation till varken honom eller hans politik.
Ja, ja. Du kan, om du vill, läsa ut sådana saker ur medias rapportering om honom. Särskilt då när han var aktiv politiker.
Mm.
Men du kan också läsa ut att det är stabil och pålitlig och sådär. Motsatsen alltså.
Mm.
Sen var han säkert bufflig och kortstubin, det tror jag.
Ja, alltså han hade väl ungefär din kvinnosyn gånger 1000.
Alltså, min kvinnosyn?
Ja, varje gång kommer
måste jag nästan fråga hur den är.
Ja, men alltså, du försöker alltid måla upp kvinnorna som bryr sig om hur de är istället för vad de gör.
Du försöker alltid måla upp det?
Ja.
Okej. Okay. Ja, fortsätt.
Varje gång som vi pratar kvinnligt och manligt så.
Fortsätt.
Göran Persson inte bara tyckte det, eller tycker det, utan han försökte göra exempel av de kvinnor som på något sätt fanns med i maktens korridor. Liksom.
Du, nu så är du inne på ett inte minerat område, men lite grann svår orienterat område, för att när han avgår efter Reinfeldts vinst 2008 eller vad det kan ha varit. Då så avgår han på något sätt med flaggan i topp och säger då efter valförlusten att ja, nu får någon annan ta över. Vid Socialdemokraternas kongress i mars nästa år så kommer jag inte att ställa upp som partiordförande, utan det får bli en annan. Okej? Det var ju en nyhet, men det var ju inte jätteoväntat. Då blir det Mona Sahlin som efterträder. Då får hon, som nu blir en partiordförande för Socialdemokraterna, en fråga utav Aftonbladet. Hon får en fråga utav någon. Aftonbladet kommenterar sen. Vad är den viktigaste frågan i svensk politik just nu? Så svarar hon sekundsnabbt. Ja, det är HBT-frågan. Det heter inte HBTQ på den till. HBT-frågan. Homosexuella, bisexuella, transsexuella. Jaha. Och så nästa fråga. Då kommenterar ledarsidan på Aftonbladet detta snabba svar. Om HBT-frågan är viktigast för den mycket högröstade och välrepresenterade minoriteten av HBT-personer i Sverige, men den enormt lilla minoriteten, knappt kalkylerbart liten, hon tar i, alltså det är Lena Melin som svarar på Aftonbladets kulturisera, eller ledarsida. Vad är då 300 000 barn vars föräldrar, en eller två, sitter i fängelse? Vad är då, och så kommer ytterligare siffror på de som har ett missbruk, de som har placerade mot sin vilja och allt sånt där. Va? Då kommer det siffror i verkligheten mot de där som har den bästa lobbyn som finns. HBT-personer på den tiden. Och det var en örfil utav Aftonbladet mot partiordförande Mona Sahlin så att det stänkte. Sen blev hon inte särskilt långvarig på den posten, men det var ju en senare fråga.
Nej, precis. Alltså, som bakgrund till att Göran Persson förlorar valet och kliver av som partiordförande, så får man ändå säga att man missbedömde arbetslösheten som det viktigaste ämnet, och det var det Reinfeldt och de tog vara på. Det ledde ju, alltså, och då var man ju väldigt självkritisk i det egna partiet. Det här har vi missat och det här kostade oss valsegeln. Sen får Mona Sahlin chansen och bränner det på en gång genom att inte ens lyfta den frågan. Och jag vet inte, var det Juholt som kom efter Sahlin?
Var det nog.
Och han var ju i, han tog ju den frågan, han kom liksom från den sidan av Socialdemokraterna som fortfarande liksom pratade arbetare liksom som ett begrepp. Och jag glömde den andra sidan som Mona Sahlin hade tryckt på. Så det var liksom när man sen vann valet då 4 år senare eller någonting sånt där, så var det ju ändå arbetsmarknadsfrågorna som var det som gjorde att man vann. Liksom.
Men då var det med Stefan Löfven. Mm. Så då har Juholt haft en kort session. Vet du vad han gör nu?
Nej.
Han är ambassadör på Island. Av alla ställen på jord.
Ja, men jag vet att han var engagerad i så här Kalmars kommunfullmäktige. Nej, eller Oskarshamns kommunfullmäktige.
Ja, han är därifrån. Han är från krokarna.
Men han har haft det jättetufft efter...
Ja.
Alltså levt jättejobbigt till honom.
Ja.
Det är ju märkligt.
Alltså, överblivna politiker får ju ofta reträttposter då. Och då finns det en rangordning. Ambassadör i Washington, där har du inga politiker. Utan där har du grevar och baroner. Mm. Alltså då ska man ha varit i UDs tjänst för att få den finaste positionen. Och det är att vara ambassadör i Washington. Därefter kommer London. Inte sällan så är det en avpoliterad kabinettssekreterare som då får London som ambassad. Sen kommer Rom. Sen har du ju vilka ambassader du vill. Men Island vet jag inte riktigt var någonstans på skalan den ligger. Men det är nästan lite näpet att se Håkan Juholt på Island och kämpa för Sveriges intressen.
Men man tänker också att det är en ganska viktig plats för det nordiska
Ja,
samarbetet.
Ja, ja. Och det är viktigt för islänningarna att vara kontanta med Sverige. Du som är finne.
Finländare tror jag uttrycket är.
Du som är finländare i själen men inte i praktiken. Mm. Här ska du få en nordisk fråga. Det var jag var ju i Finland för bara 3 dagar sedan. 4 kanske.
Gratulerar.
Ja, jättekul. Tyckte jag. Kanske inte riktigt min fru lika mycket, men det hade att göra med, vad hette den stormen? Kiara. Alltså det var en storm som hette duga som vi...
Det har jag missat helt och hållet.
Upplevde på Östersjön. No. I Finland så var det någon svenskspråkig journalist som fick frågan om varför det finns 12, tror jag det var, korrespondenter ifrån Finland i Stockholm. Eller i Sverige. Och Sverige har 2 i Finland.
Och Hasse Svens igen.
Ja, och motsvarande. Varför finns det x antal korrespondenter från Oslo, från Norge, och Sverige har 1 Svenska Dagbladets korrespondent i Oslo som dessutom jobbar kvartstid, inte ens halvtid. Och det här Marcus Sverige fungerar inte riktigt på samma sätt, så det var det något liknande begrepp. Jo, svarar den här finska journalisten, det beror på att intresset för Sverige är större i Finland än intresset för Finland i Sverige. I allmänhet, inte bara hockey-VM och sådär, utan året om. Det fanns ett större intresse, starkare band till Sverige. Från finsktalande finnar, alltså urfinnar, gentemot Sverige än tvärtom. Och när det ska vara då något riktigt svenskt så får man gå tillbaka till vinterkriget och fortsättningskriget. Då det är frivilliga krafter, inte regeringen, den är neutral. I relation till Hitler, alltså neutral. Utan frivilliga krafter åker till Finland för att göra en insats. Så det där nordiska samarbetet, det är ju olika, har olika mycket bränsle.
Alltså i Sverige finns det ungefär 300 000 finsktalande människor.
Födda i Finland?
Ja, och andra generationer antar jag också räknas in. I Finland finns det 700 000 svenskfödda människor som bor i Finland.
Svensktalande?
Ja, nej, svenskfödda.
Födda i Sverige?
Ja.
Säger du det?
Också första och andra generationens svenska liksom. Dessutom så är det ju obligatoriskt att läsa 3 år svenska i Finland. Aha. I skolsystemet.
Det gör de säkert.
Så av naturliga skäl, så när man studerar vidare i Finland, så är det många som väljer att studera i Sverige.
Ja.
Av den anledningen.
Det var faktiskt ett av hennes svar också. Det är naturligt att åka till Stockholm. Mm. Antingen jobba eller studera.
Eller till och med Umeå. Ja, som är från Vasa då, som är svensktalande.
Ja.
Så det är nog jag skulle säga att det är den största anledningen. Att Sverige är så färgat i Finland, liksom in i systemet.
Mm.
Men som där som min mamma kommer ifrån, som är liksom mitt i inlandet. Där är det ingen som pratar svenska. Och därför är det väldigt onaturligt för dem att flytta till Sverige.
Ja. Men du, även där på en bonadsskola mitt i ingenstans i Finland, måste man även där läsa svenska?
Mm. Det är ju i läroplanen.
Liksom. Okay.
Så det gäller ju hela Finland. Men det som är intressant med Finland, och anledningen till att det går så bra för Finland när det gäller skola och statliga finanser och sådär, det är ju att alltså från finska vinterkriget fram till dagens datum så har man tagit rygg på Sverige.
Ja.
Och sen har man blivit lika bra som Sverige, och sen så har man effektiviserat det och blivit ännu bättre.
Ja.
Så att hade Finland varit ett land i som hade legat närmare eller haft närmare relationer till Ryssland till exempel, både historiskt och i nutid, så hade Finland inte varit liksom ett lika bra land som man är idag.
Mm.
Men att den naturliga kontakten har hela tiden varit med Sverige.
Mm.
Och Norge då naturligtvis när de
det kan man tycka att det är lite konstigt, för att nu har ju varit en del av Sverige och haft eliten och styrande och sådär har ju varit svensktalande. Sen Birger Jarl och framåt i 700 år. Men under 100 år så var det ryskt. Varför blir det inte mer förändring då? Varför blir det mer finskt under den ryska tiden?
Man blir nationalpatriotisk.
Ja, ja, men varför händer det? Och vad är det som gör att det inte finns någon naturlig blandbarhet med det ryska? Det är inte det att de ockuperar, det är en ganska vänlig ockupation, eller att de tar Finland 1809. Alltså det är ganska snällt, inte mycket blod där. Sverige förlorar helt enkelt och ryssarna tar. Det är vad som händer. Men varför, vad är den största skillnaden att inte Finland kan bli russifierat?
Är det en fråga som du har ett svar på? Eller?
Naturligtvis.
Ja, min första reaktion, jag har tänkt på det egentligen, är att det alltid har funnits ont blod mellan Finland och Ryssland, alltså sen mannaminne. Och att Ryssland har ju alltid, alltid styrts av en stark hand, liksom järnhanden på något sätt. Det är inte Finland. Finland har alltid varit en, ja men okej, okay, inte varit en militärmakt liksom. Jag tror att där någonstans sitter man och sa, kan du berätta svaret nu?
Ja, alltså du säger svaret, fast med andra ord. Jag tror nämligen att enda viktiga skillnaden är att Finland är lutherskt och Ryssland är ortodoxt. Och de två mötas aldrig. Så är det. Men däremot, om du tänker dig Estland och Lettland, som också är protestantiska eller lutherska, de har också samma dragning eller intresse för åtminstone Norden, kanske inte lika mycket Sverige, men definitivt för Finland, jämfört med andra satelliter som inte har minsta intresse för Norden, Azerbaijan och några ställen. Men biskopen i Estland, han nomineras, vad heter det, smörjst i tjänst, vad säger man? Ja, han blir invigd i sitt ämbete utav ärkebiskopen i Uppsala. Har alltid varit så.
Varför det?
Därför att det är så.
Jo, men varför?
Ja, det är väl för att det har varit svenskt i hundratals år. Och den goda svenska tiden talar man om i Estland. Det är inte särskilt god, och Sverige var ju där som erövrare. Men den goda svenska tiden jämfört med att Ryssland tog och att Sovjetunionen tog över. Då är det faktiskt så. Ja, mycket finsk då.
Ja, men jag kommer att tänka, när du pratar om det där, så kommer jag att tänka på Krimhalvön och Ukraina, och att det faktum att de har sin flagga på grund av svenska liksom. Det är, ja, gula och det blå liksom.
Samma färg menar du? Utvecklar det?
Ja, men alltså det finns ju, jag vet inte vilken del av Ukraina det är, men som är liksom där en svensk koloni liksom, ja, slog sig ner på något sätt och startade det som liksom vi ser som Ukraina idag på något sätt.
Ja, ja. Delar av i alla fall. Det heter gammal svensk bybor, gammal svenska. Och det är alltså Katarina den stora som tvångsförflyttar de svensktalade, ganska många, ifrån Estland. Ifrån Dagö och Ösel, två svensktalande stora öar utanför Estland, och ifrån då fastlands Estland till Ukraina, för att de ska arbeta och vara jordbrukare och arbeta upp och lära ut sitt effektivare jordbruk jämfört med den redan befintliga ryska och ukrainska befolkningen, som då har en mindre effektiv variant av jordbruk. Det är alltså från dag till dag. Men de här esterna, eller estlandssvenskarna, det är de som då blir gammalsvensk byborna. Sen finns det en liten tragisk historia över det där. Därför att på, om det var 1920-1930-tal, då är det ju Sovjetunionen som styr och ställer. Då får ett visst antal gammalsvensk pojkar från Ukraina flytta till Sverige om de vill. Och en del gör det. De hamnar till mycket stor del på Gotland. Där man fortfarande idag har i Roma kyrka mitt på ön en gudstjänst på gammal svenska. Hur det nu låter nästan omöjligt för oss att höra. Som då är en tradition från dessa gammal svensk bybor som flyttade till Gotland. Flyttar också till Blekinge naturligtvis. Men försvann som grupp där lite snabbare. Men på Gotland fanns de kvar. De finns kvar fortfarande. Och har sina konstiga namn. Någon svensk-rysk variant. Men de är alltså det. Flera sekler innan det flyttades de ner till Ukraina för att göra nytta.
Men jag förstår inte hur, för jag har läst om att det finns svenska kolonier kring Krimhalvön liksom.
Ja, det är mer än jag vet, men det kan vara av samma skäl att de flyttades dit.
Det i sig är ju ett märkligt område. Alltså, eller inte märkligt, alltså ryssarna ville ju, eller Sovjetunionen, då ville ju ha Krimhalvön för att kunna bevaka vattnet.
Ja, liksom. Det är klart.
Och styra.
Oh ja.
Och det var ju först, var första kriget någon gång på 20-30-talet. Eller säkert innan det också, men det första stora kriget. Man kallade det första dokumenterade kriget. När,
det var Krimkriget?
Ja.
Ja, det är 1850.
Ja.
Runt där.
Att man då tar fotografier för första gången som sen publiceras i tidningen.
Ja, ja, ja.
Och det är då man får liksom en uppfattning om vad ryssarna egentligen gör på Krim.
Ja, men då är det alltså Frankrike och England som är de som kämpar mot Ryssland.
Mm.
Florence Nightingale, det är ju liktydligt med en sån här räddande ängel.
Mm.
Hon är igång och lappar ihop och förser med mediciner och vård och sådär under det kriget. Oh ja.
Ett kraftigt medberoende brukar jag kalla det. När någon tar upp Florence Nightingale, då associerar jag det till medberoende.
Ja, kanske funkar.
Alltså det är som egentligen driver det uttrycket, mer än att man är så här en hjälpare av människor i nöd. Liksom.
Hon drevs av?
Av ett medberoende, av att
inte kunna låta bli.
Ja, precis. Att se människor i nöd och att det blir ett tvångssyndrom, att här måste jag, de behöver mig.
Ja, ja, men det låter ju som du tycker negativt.
Nej, absolut inte. Jag tycker inte att medberoende är negativt om inte själva beroendet är negativt.
Ja, det är klart.
Ja. Vi har ju en pastor här i församlingen som heter Ulf. Han brukar säga så här: jag vill bli beroende av Jesus.
Ja, ja.
Och då tar han ju en negativ och lägger till någonting positivt.
Ja.
Och plus tar allt ut minus.
Ja, ja.
Så då blir det ju något positivt liksom.
Intressant tanke.
Ja, men jag tror inte att den är ny.
Sen finns det en annan, jag bara måste nämna henne. Elsa Brännström, Sibiriens ängel. Och det är en svensk, rysk, han är militär och en sak. Hennes pappa, eller om han är konsul eller något liknande. Men hon är i Sibirien, mitten av ingenstans på jorden, och gör också en sån där Florence Nightingale-tjänst. Hon är ett namn åt en skola, Linköping, och sådär vidare. Det är för övrigt sjuksköterskeskolan i Linköping. Den har ett namn åt.
Elsa Brännström.
Ja.
Känner igen namnet, men jag kan inte koppla det till Linköping.
Liksom. Ja, men det är så.
Det är dags att sy ihop det här på något sätt. Har du någon? Jag skulle vilja nästan att du citerade Jeremia 23-29.
Kanske. Det tror jag ska skaka fram ur huvudet. Du som har läst det nyligen, jag får ju höra vad det står där.
Nej, det handlar egentligen om att drömmar är drömmar, och man ska inte förvirra det med drömmar som profeter, alltså att man får profetiska tilltal från Gud. Alltså man måste lära sig att särskilja det. Och så handlar det om, väldigt mycket om tillit. Till
drömmar. Nu är du inne på det ämnet som i stort sett alla iranier och afghaner höll på att säga lider av. Men alltså Jesus eller Isa visar sig hos var och varannan iranier och afghan i drömmen.
Mm.
Och deras återberättelser, böcker skriver om det här faktiskt, är ju väldigt snarlika.
Mm.
Och ger bara någon sån här positiv nyfikenhet. Vad är det här för en Isa som då omtalas på 25 ställen i Koranen, men där han inte säger någonting mer än på ett enda ställe. Så drömmar. Säg igen. Jag vill gärna gå bort.
Alltså, jag kan ju inte recitera det något grant, men någonstans är poängen så att man ska inte lita på människor som säger att de har fått tilltal genom drömmar. För drömmar kan vara drömmar. Men man kan få profetiska tilltal genom drömmar. Men att man måste lära sig att särskilja det. Och det i grund och botten handlar om att ha tillit till Gud.
Ja. Så om jag får en dröm som då talar till mig, så är den bra, för den talar till mig.
Mm.
Och jag kan korrigera eller ändra eller krångla med mitt liv i enlighet med vad jag drömde. Men jag ska inte säga, jag hade en dröm, Tony. Här ska du föra.
Mm.
Nu ska du göra det och det och si och så. Mm. Eftersom jag upplevde det i min dröm.
Nej, precis. Alltså, en dröm är ju en dröm. Det kan bara det enkla liksom, att jag drömmer om någonting. Det kan ju vara något, alltså att Gud sår ett frö i mig genom drömmen.
Ja.
Men det blir
men då gäller dig.
Ja, det blir ingen profetisk tanke bara för att den har drabbat mig liksom.
Mm, mm.
Det är väl det som är grejen. Och men sen man kan ju göra vilka tolkningar man vill naturligtvis. Men jag gör en tolkning som jag dessutom ska prata om på söndag. Jag gör en tolkning till min dotter, min 6-åriga dotter Livia.
Ja. Drömmer hon mycket?
Nej, det gör hon inte. Men hon har en tillit till sin far.
Mm-hmm.
Så här, alltså hon vet att det finns en tidpunkt på veckan där hon kan be om någonting som hon vill ha. Och hon vet att i 99 fall av 100 så säger jag ja. Och det är direkt efter en gudstjänst.
Okay.
För då är jag liksom uppfylld av ordet. Jag känner en fruktansvärd energi och kärlek och allt möjligt.
Mm.
Så då vet hon, då kan hon ställa så här frågor. Pappa, jag vill ha en glass. Kan jag få en glass?
Mm.
Kan vi äta tacos? Kan jag få en docka?
Mm.
Och då vet hon att jag säger oftast ja.
Mm.
Sen frågar inte hon mer om det. Hon har fått ett ja och det räcker.
Mm.
Hon frågar inte om det finns pengar.
Mm.
Hon frågar inte om affären är öppen.
Mm.
Hon frågar inte om jag har pengar med mig. Utan hon har fått ett svar. Och det räcker. Och det är för att hon har en tillit till sin fader. Precis som jag har en tillit till min fader.
Mm.
Att om jag säger någonting så är det det. Då blir det så.
Mm.
Och det är den känslan som jag hoppas att den här texten om Jeremia på något sätt ska förmedla. Alltså att vi, när vi ber om någonting, så ska vi inte bry oss om omständigheterna. Om vi ber och får ett bönesvar att så här blir det, då behöver inte vi bry oss om omständigheterna. Och för ett barn är det självklart. Men vi vuxna som lever i den här världen där, och räcker pengarna nu, och är hyran betald, och finns det mat i kylskåpet och sånt där. Vi måste ju lära oss att bortse från det.
Mm.
Och bara lita på att om Gud har det här i sin hand.
Mm.
När vi väl överlämnar det.
Mm. Mm. Välfunna ord. Och välfunna ord och sagda utav en 6-åring och sådär.
Mm.
Ja.
Inte så mycket ord sagda, men hennes handling berättar någonting som vi kan lära oss av som vuxna.
Yes.
Att våga tro. Jag tror att många av oss tror, alltså självklart tror på Jesus och tror på Gud och tror på att det finns mirakel och allt möjligt. Men när vi själv hamnar i den situationen där vi måste förlita oss på att det är så, Det är då du träffar honom.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.